här fortsättningen nu med en viss fokusering på det som händer i Mellanöstern just nu ändå ligger väldigt nära också det som jag tog upp i prediken. Därför att dels så är ju det här brevet, Hebreerbrevet, skrivet till en hebreisk församling eller judisk kristen församling. Och det var ju en utmaning från början, eftersom det judiska ledarskapet hade svårt att ta emot Jesus och erkänna att han var löftets messias. Men ändå så var det ju faktiskt så att den kristna församlingen från början mest bestod av judar. Och det var en utmaning för de första judiskristna när Petrus predikade, började predika för hedningarna. Men sedan växte ju den hedna kristna delen av kristenheten blev mycket större än den judisk-kristna delen av kristenheten. Och det skapade ju problem på längre sikt. Och därför så har det ju varit ett spänningsförhållande mellan den traditionella judendomen och den kristna församlingen. Och där man har skilt sig just på den punkten när det gäller att erkänna Jesus som messias. Trots det så har ju det funnits relationer mellan kristenheten och judendomen på olika sätt. Och när det gäller vår församling som jag var med och grundade 1965 var det väl, den har i sin grunddokument har en passus där det står att vi vill samverka med det profetiska skeendet i relation till Israel och det judiska folket. Och därför har vi mycket kontakter med Israel. Vi investerar i tre projekt i Israel. Dels ett barnhem, där Michelle, där barn med traumatiska upplevelser får vara. Sen underhåller vi en professor på ett universitet som studerar judisk-kristna relationer. Det har vi gjort i flera år. Och lika så möter vi de här överlevarna på ett äldreboende i Tel Aviv. Och vi investerar i Israel, ja det är väl uppemot 1 miljon tror jag varje år i de här projekten. Så att Israel är en väldigt aktuell del för oss. Och vi samarbetar här i Sverige då med insamlingsverksamheten tillsammans med Ulf Karl som ofta är hos oss och också predikar hos oss ibland. Men jag skulle vilja anknyta lite grann till det som händer just nu. Och därför så kommer jag inte att ta med allt som finns på det här USB, för det kräver en längre tid av bibelstudium och framställning för att få med det. Men jag vill ta med så mycket från det här bandet som kan ha en viss betydelse för att förstå det som sker i Mellanöstern just nu. Därför att ur Israels egen synpunkt, ur judarnas egen synpunkt, så är det som de upplevde den 7 oktober, det är det värsta som den judiska kommuniteten har upplevt sedan förintelsen. Så värderar de det som hände, så uttrycker de om detta. Att det här kunde ske i Israel. Och de var ju så oförberedda för att det överhuvudtaget kunde hända. Därför att de hade ju räknat med att politiken och säkerhetstjänsten hade kontroll på det som hände bland de här fienderna som de hade runt omkring sig. Men de hade ju ett initiativ och ett upplägg på det här som ledde ju till fruktansvärda offer ifrån för judarna själva. Och förlöste den här krisen nu. Och den politiska ledningen med Netanyahu, som var ledare för Likudpartiet, de har ju bestämt sig för att utplåna Hamas och hela deras infrastruktur. Och det backar de ju inte på, trots den opinion som finns i världen kring detta. Det är så att Likud, det är partiet, det är det enda parti egentligen som på ett profetiskt sätt uppfattar Israel som nation. Därför att det finns två meningar om detta. Det ena är att man ser det som en uppfyllelse av profetian, att de har kommit tillbaka, att de är en nation i Israel och lever där. Men det finns andra som har en mer sekulariserad förståelse av det. Det är klart att det är en plats för de förskingrade, så att de har någonstans där de kan känna sig säkra och ha ett beskydd. Och då tänker man det mera Israel som en politisk realitet. Va? Och just det parti som Netanyahu representerar, Likud, har en profetisk förståelse för att de är där. Jag hörde dem, ledaren för deras parti, under ett besök i Israel. Han hade en föreläsning. Och han sa så här: om vi inte är här i Israel på grund utav det profetiska ordet, då är vi egentligen inkräktare, vi är erövrare. Därför att då är vi amerikanare som kommer ifrån New York, eller engelsmän som kommer ifrån England, eller tyskar som kommer från Tyskland, eller svenskar som kommer ifrån Sverige. Och att vi på det sättet, på ett orättfärdigt sätt, gör anspråk på det här området. Men Likud säger att de är det i kraft av det profetiska ordet. Och Likud och Netanyahu är faktiskt en utav de judiska ledarna som har skrivit en bok om detta. Och som är tydligast i det här avseendet. Och det är kanske därför som det är just under hans tid som allt detta sker. Därför att det är en sån utmaning. Men låt oss se lite grann på det jag har med mig här. Förhållandet mellan Israel och det judiska folket och den hedna kristna församlingen har ju en viss historia bakom sig. Och den här bilden kan illustrera det. Alltså roten är ju Abraham, Isak och Jakob. Det är ju själva rotsystemet till det judiska folket, som sedan genom Jakob, som blir Israel, tar det här vidare. Det är ju den situationen som evangelierna beskriver, det är den situationen som apostlarna möter. Det börjar ju med att Jesus samlade sina lärjungar, berättas om i evangelierna. Sen kommer ju det här när Petrus är i Cornelius hus, och det blev ju själva öppningen för evangeliet ut i hela världen. Och det var ju inte alltid populärt bland judarna, för att de kände sig som en speciell folk i relation till Gud. Så att, men det utvecklades ju vidare. Vi har Jesus och hans lärjungar. De var ju judar. Men omkring år 50 så sker den första omvändelsen bland hedningarna. Och sedan blev ju Paulus på ett unikt sätt hedningarnas apostel. Han var ju inte en av lärjungarna som vandrade med Jesus, utan han hade ett eget möte med Jesus. Och det är ju den uppenbarelsen av Jesus som han refererar till också i den texten som är kopplad till nattvardsfirandet. Jag har från Herren undfått. Så att fastän han inte vandrade med Jesus, så hade han hela den historien på något sätt genom en personlig uppenbarelse med, av Jesus. Så därför så blir ju Paulus väldigt betydelsefull. Både när det gäller för de judekristna att förstå sin identitet och sin historia. Att de är fortsättningen på en troslinje i Israel, som beskrivs också i Hebreerbrevet, alla troende som har funnits före hedningarna. Han hade ju också en förståelse av att de hedningar som kom till tro och de hedna kristna församlingarna, egentligen det unika med dem, det var att de blev en del utav förbundet med Abraham. Så att judarna hade inget eget förbund, utan det blev ju det nya förbundet genom Jesus, som profeten Jesaja talade om i det 31 kapitlet. Jesus bekräftar att detta förbund, det nya förbundet, det var det som han förlöste genom sin död på korset och sin uppståndelse. Och därför säger Jesus, när han instiftar den första nattvarden, så säger han om blodet att detta är det nya förbundets blod. Det är tecknet på det nya förbundet. Så att Jesus invigde det nya förbundet. Och det byggde på Jesu blod och Jesu som person. Och därför så är församlingen fortsatt efter Jesu uppståndelse. Det är Kristi kropp. Det har sin identitet i Kristus. Så att både hedningar och judar får en gemensam historia på det sättet. Genom Jesus. Men det var ju inte klart för varken hedningarna kanske riktigt eller för judarna. Och därför var det ju alltid en konflikt kring det här, kopplat inte minst till Paulus tjänst. Omkring 350 efter Kristus så är hedningarnas andel av de kristna växer och blir den dominerande delen. Så det blir mer och mer hedningarnas kyrka. Va? Och det hade ju judarna inte så stor problem med i och för sig. Men kyrkan hade det. Därför att man började få den förståelsen att det var den hedna kristna församlingen som tog över förbundet som Israel hade levt med. Och det gjorde att det blev en konflikt mellan kyrkan judarna, som gjorde att de gick varsin väg. Judarna bevarade sin identitet och bekände sig som Abrahams ättlingar. Kyrkan gick vidare och bestod av judar och hedningar, men den största delen var hedningar. Och så levde man då under 1000 år, kan man säga, åtskilda och i viss konflikt med varandra. Men när man kommer in i vår egen tid så börjar någonting nytt hända. Och det är att Jesus uppenbarar sig för judar. Jag har en bok där det, som är berättelsen om detta. Hur judar oförmedlat möter Jesus som den uppsåldern. En man till exempel mötte honom utanför eller uppe i Galileen. Och han visste inte vem det var han hade framför sig. Och Jesus presenterade sig. Att jag är Jesus, det är Messias. Och det var så tydligt alltså, så att han sedan gick och vittnade om detta. Och det finns en församling som bildades uppe i Tiberias som hade sin utgångspunkt genom den här uppenbarelsen. Och i den, det finns många sådana berättelser om hur judar har kommit till tro genom en direkt uppenbarelse av Jesus. Men sedan så blev det en mera allmän rörelse in på 80-talet. Man brukar säga att 1988 var den tid då det här blev mer och mer känt och tydligt. Och man definierade detta som den messianska väckelsen bland judar. Egentligen började det 1967. I samband med att Israel intog Jerusalem. Då är det så här, och lyssna. Fler judar har kommit till tro på Jesus som Messias från 1967 till nu. Än antalet judar som kom till tro på Jesus från apostlarnas dagar. Och fram till 1967. Alltså före 1967 är det bara enstaka exempel för detta. Från 1967 så kan man spåra upprinnelsen till den här messianska väckelsen. Och idag är den ganska omfattande. Och det finns idag, ska vi säga, det finns lite olika siffror på detta, allt ifrån 15 000 till 30 000, att det finns messianska, messians troende judar i Israel. Man räknar med att idag så är det en växande andel. För det sista siffran jag hörde, det är att det är ungefär 30 000. Och de har egna församlingar. Och det är hebreiska församlingar. De har mycket av, om man säger, traditionen från Israel i sitt sätt att leva som familjer och även i undervisning och förståelse av sig själva som församling. Genom att den här väckelsen finns på olika håll. Det finns i, har funnits i Sovjet, det har funnits i Europa, framförallt i Amerika. Så har det uppstått frågetecken om hur man skulle se på det. Därför att de höll ju fast mycket av den här judiska bakgrunden och kulturen och traditionen. Men de bekände Jesus som Messias. De erkänner hans betydelse när han dog på korset, han har uppstått. och tror det vi också tror om Jesus till vår frälsning. Men genom att de har en tid också då de har levt lite åtskilt gentemot kristenheten som sådan, så har de också haft behovet av att utveckla sin teologi. Idag finns det väldigt starka teologer också på den messianska delen av kristenheten. Och de utmanar de kristna teologerna idag med sin insikt både i ordet och i sin förkunnelse. Idag så har de en egen översättning utav hela Bibeln och Nya Testamentet. Det är intressant att läsa de här texterna med deras översättning utifrån förståelsen utav ordet. Det är alltså en växande rörelse och den får mer och mer också erkännande ifrån den judiska enheten, folket. Så att när vi har besök av Ulf Kahn som är ledare för den här svensk-judiska insamlingsrörelsen här i Sverige, så har han till och med predikat hos oss på ett hebreiskt sätt över vissa texter. Och den professor på Tel Hai uppe i Galileen på universitetet har underhållit sedan hon började sin tjänst. Hon är alltså egentligen messiansk, eller vad kan jag säga, en traditionell judisk troende. Men hon har en öppenhet i sin förståelse för den messianska rörelsen. Och hon leder alltså en del på universitetet som handlar om judisk-kristna relationer. Och hon har predikat hos oss i församlingen flera gånger. En härlig människa. Så att vi som församling lever mycket nära just till Israel, både rent praktiskt genom att vi investerar i stora projekt i Israel. Vi tar emot dem hemma i församlingen. Och församlingen lever med det här med glädje. Så idag är alltså den messianska rörelsen, den messianska väckelsen, den är pågående och den är så stor idag att kristenheten måste förhålla sig till den på ett visst sätt. Och eftersom det finns en teologisk medvetenhet också i den rörelsen, framförallt genom en teolog som heter Stern som har gjort de här översättningarna till hebreiska, eller från hebreiska till svenska och engelska, så finns det en större öppenhet i dialogen också mellan kristna och judar idag. Det finns en rörelse, kan man säga, en andlig väckelserörelse som pekar emot det som Bibeln talar om, nämligen att den här messianska delen av kristenheten och den mer hedna kristna ska växa i en förståelse av deras gemensamhet och samhörighet i Kristus Jesus som deras messias, och det är ju också vår messias. Det finns inga församlingar ännu som representerar den här enheten, utan man besöker varandra och man har ett visst utbyte när det gäller förkunnelse och undervisning, men man lever egentligen var för sig. Men Bibeln talar om att de sista dagarna ska hela Israel bli frälst. Och hela Israel, det är när den judisk-kristna församlingen och den hedna kristna församlingen erkänner varandras enhet. Och det är beskrivet i Romarbrevets kapitel, det elfte kapitlet, och som sedan får sin fortsättning i förståelsen av församlingen som Kristi kropp i Romarbrevet 12. Så det här är, kan man säga, den historiska bilden av Israel med sina rötter i Abraham, Isak och Jakob. Och egentligen är vår tro på Jesus, det är samma tro som Abraham hade. Därför att Jesus säger att Abraham såg min dag och blev glad. Och därför är hans tro på Gud i förskott samma tro som vi har på Jesus. Och därför kan vi också kalla oss för Abrahams barn. Och det är på det sättet som vi har blivit inlemmade i Israel. Vi har inget eget förbund, utan vi delar förbundet med Israel. Och det säger Paulus, att de har förbundet och vi har fått bli med i förbundet genom Jesus, eftersom han var ju i förbundet. Och om vi tillhör Jesus så är vi på den grunden också ett med de förbund som Israel har haft. Och det här är ett sätt att illustrera det Paulus säger, att vi har blivit inympade. Men från början så förstod man inte riktigt det där, att man faktiskt var så nära förenad med den judiska historien och tron, så att det blev ju en egen gren. Men i slutet av den här tidsåldern så kommer den här insikten om att vi egentligen är ett tillsammans med den messianska rörelsen och väckelsen och Jesustron bland judar. Och att det kommer att ta sig något uttryck, tror jag, på något sätt. Vi vet inte idag. Så det är den historiska bilden, va? Och ungefär några årtal som hjälper oss att orientera oss om hur det här har vuxit fram genom historien. Ja, du kan bläddra vidare där, för att det är lite grann vad jag har försökt att beskriva. Hela Israel ska bli frälst, står det i Romarbrevet 12. Och hela Israel, det är alltså judar och hedningar. Det är hela Israel. Genom att vi har blivit inympade i Israel och förbunden, så är det ett begrepp. Så kan vi bläddra vidare, får vi se hur mycket jag hinner med. Den apostlarnas messiasrörelse, den kallas för nazareer på apostlarnas tid. Och de tolkade som att det var av den vägen. Vägen, det var tro på Jesus, va? Men det var någonting annat vid sidan av judendomen. De kallades nazareer för att Jesus var ifrån Nazaret. Vi kan fortsätta. Den messianska rörelsen idag betraktar sig inte själv som en ny religion, utan de anknyter till det bättre förbundet. Paulus, eller Jeremia, profeterar om ett nytt förbund. Och då är det nytt i förhållande till Sinai förbundet. Det är inte nytt i förhållande till Abrahams förbundet. För det är en del också där som kristna tillhör. Vi är Abrahams barn. Men det är ett nytt förbund i förhållande till Sinai. Och det är ett förbund som kännetecknas av att vi på ett andligt sätt är förenade med Gud genom den helige ande. Så man kan säga att pingstdagen var den första manifestation utav detta. Och det som kännetecknar de som tillhör det nya förbundet, det är att alla kan lära känna Gud på ett personligt sätt. I gamla förbundet så var det ju prästerna som representerade relationen till Gud för folket, va? Men i det nya förbundet ska alla känna Gud. Och det är en utmaning till oss kristna också, att ha en egen relation med Gud som är fullständigt unik. Du är Guds barn på ett unikt sätt. Du lär känna Gud på ditt sätt, därför att du är Guds barn. Och Gud är så rik så att han kan vara unik i var och en av oss. Så det är alltså ingen ny religion, utan även de som är med i Messiasrörelsen knyter tillbaka till Jesus själv och säger det började på det sättet. Den första församlingen var judekristna. Och så kan vi bläddra vidare och se. Det förhållandet mellan de hedna kristna och de judekristna beskrivs i Bibeln som den nedbrutna skiljemuren. Kopplat till Israel så får den här upprättelsen på ett andligt plan ett speciellt innehåll, därför att det beskrivs som upprättelsen av Davids fallna hydda. Alltså de knyter tillbaka till den ställning David hade inför Gud. Och hans släkt skulle alltid ha en konung på tronen. Jesus blev den konungen, för han var Davids släkt. Och han lever för alltid. Så det är det sätt på vilket David alltid ska ha en tron. Och den här upprättelsen till Davids fallna hydda, det innefattar två moment. Eller tre om man vill. För det första att judarna på ett andligt sätt får en uppenbarelse av att Jesus faktiskt är deras messias. Och det är det som pågår i världen idag bland judar över hela världen. Så att den här messianska rörelsen växer. Och om du går in på nätet och söker efter på begreppet messias, så kan du hitta platser där den messianska rörelsen beskriver sig själv och vad de arbetar med, var de finns och hur de utvecklas. Så har du gått dator, så går bara in, sök på messias rörelse eller något sånt, så kommer du rätt i detta. Men upprättelsen av Davids fallna handlar om att upptäcka Jesus som messias. Men sedan när det gäller folket för övrigt, så är det att de ska återvända till landet. Det finns i Amos 9-11. De ska komma tillbaka till sitt eget land, som det står där. Och i Hesekiel så beskrivs den andliga uppvaknandet i att Gud utgjuter sin ande över det judiska folket. Och det är genom andeutgjutelsen som de blev födda på nytt. Och det är den processen som pågår idag. Och att de skulle återvända och etablera sig i löfteslandet, det som gavs åt Abraham. Och det är den konflikten som vi lever med i Mellanöstern idag. Men Gud har förbundit sig till att verkställa detta. Så att även om det är en strid omkring det, så är det någonting som kommer att ske. Därför att den här väckelsen ibland judar idag, den ska leda till att när Jesus kommer tillbaka så ska judarna känna igen Jesus som Messias. Jesus profeterar och säger att nu förstår ni inte vem jag är, men en dag kommer jag att hälsas av det judiska folket. Välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Det är judarna som kommer att hälsa Jesus på det sättet. Och därför så tror vi att detta är en väckelse som kommer att fortsätta till dess att folket som sådant en dag kommer att välkomna Jesus tillsammans med alla hedarkristna, att han kommer tillbaka. Och det är den tid vi lever i. Så att den här tiden som vi lever i nu, den är lika profetisk som varje annan tid. Jesus sa, min fader verkar ännu alltjämt. Och han verkar i den riktningen att Jesus ska bli Herre i riket men också på jorden. Det är underbart. 1000 år ska han regera här på jorden och rättfärdigheten ska utbreda sig som havets vatten över utbreder sig. Det är upprättelsen av Davids fallna hydda. Det är det som Petrus profeterar om, att himlen kommer att behålla Jesus till dess att alla de löften som Gud har talat ut över Israel går i uppfyllelse. Och det är bland annat detta att de ska komma till tro på Jesus, det som Hesekiel profeterar om. Och att de ska återvända till sitt land. Du kan bläddra vidare där. Under apostlarnas första tid så levde judarna med svikna förhoppningar. De trodde att Jesus skulle vara konung som skulle besegra romarriket. Och att de skulle få auktoritet över sitt område. På den tiden blev det inte så. Jesus säger att tiden för detta, det är en hemlighet för mig. Det är bara Gud som vet när detta ska ske. Men det finns en profetisk löfte med koppling till det judiska folkets omvändelse och erkännande av Jesus som Messias. Och det är just det som finns där i den här texten i Apostlagärningarna. Att himlen ska behålla dem till dess att de här löftena har gått i uppfyllelse. Och mycket av det har att göra med Israel och dess utveckling. Vi kan bläddra vidare. Och här är bara några punkter om den här Jesusväckelsen bland judar. Det intressanta är att den började samtidigt med att Israel intog Jerusalem. Alltså från 1967 började de här spontana omvändelserna där judar får se Jesus, där Jesus möter dem personligen. Och jag har en bok med flera berättelser just om detta, där judar har mött Jesus på det sättet. Och de berättar för varandra. Och på det sättet börjar den här väckelsen att spridas. Och framförallt i Amerika så var det en mycket stark början. Idag är det ungefär 30 000 som bor i själva Israel som har lever med den här uppenbarelsen. Jag kan bläddra vidare. Idag finns det två riktningar utav messiasjudar. Det finns en riktning som heter Jude for Jesus. Den bekänner sig alltså till den trinitariska bekännelsen som finns i kristenheten, alltså Fadern, Sonen och den helige Ande. En del inom den messianska rörelsen har lite problem med detta, att få ihop detta med er de tror att Gud är en och att han är Jahve. Och det är först genom en vandring tillsammans med Jesus som det här klarnar för dem. Men från början har det varit vissa spänningar inom rörelsen på grund av att man såg det lite olika på det viset. Och kristna har också varit lite osäkra på om de verkligen var kristna. Men det ser vi ju mer. Du kan bläddra vidare ytterligare något. Jesustroende har en stark betoning av ortodox tillämpning av judisk praxis. Vi får förstå att judendomen består av två saker. Ena är det uppenbarelsen och det sinaiska förbundet. Men judendom har också en kultur som präglar deras sätt att leva både som familjer och i samhället. Och mycket av det som är judisk kultur kallar vi för folklor eller någonting sånt där. Va? Som vi har vissa hembygds traditioner. Så finns det alltså någonting inom judendomen som vi som kristna mycket väl kan ansluta oss till. Och som vi kan ha välsignelse utav och som inte är något problem för Jesustroende judar att leva med. Vi kan bläddra vidare. Messianska judar är under attack också från judisk håll. De anklagas för att beröva judar deras andliga identitet. De kallar dem för andliga nazister. Jag hade en dialog och ett tankeutbyte med rabbin i Stockholm om detta. För jag hade skrivit någonting i Hemmets vän som han reagerar på. Och vi hade ett samtal och då förstod jag hur de tänkte. Alltså de menar att de som, om vi omvänder judar till, så omvänder vi dem till kristna. Och eftersom de inte tror på Jesus som Messias, så blir de som tror på Jesus som Messias, de är inte riktiga judar. Va? Utan de menar att de som evangeliserar bland judar och omvänder judar till kristna, han talade om dem som andliga nazister. Han menar att de har åstadkommit lika stor skada för judendomen som nazisterna hade i deras inställning till judar. Så han var väldigt radikal och han förstod inte hur jag tänkte. Men vi hade en intressant dialog i alla fall tillsammans om detta. Vi kan vända vidare. Det här har också blivit ett växande problem i Israel. Och det är kopplat också till deras rätt att återvända till landet. Därför att de måste ju visa att de är judar om de ska få rätt att bo i landet. Och när man börjar tolka de messiastroende som inte riktiga judar, va, så får de problem med den här invandringen. Men det håller på att lösas undan för undan. Så att i Israel idag så bor det som sagt flera tusen messianska judar. Och det är inget hinder för dem heller att invandra i landet idag. Men det har varit ett problem. Vi kan bläddra vidare. På kristet håll, speciellt evangelikala, anklagar att man bygger murar mellan messianska församlingar och traditionell kristenhet genom att man ofta bildar egna församlingar och utveckla gudstjänstlivet på ett speciellt sätt som man inte känner sig helt ett med. Men jag tror att detta är ett övergångsproblem och man kommer över det mer och mer om man förstår innehållet i detta. Du kan bläddra vidare då. Så den messianska rörelsen är idag så omfattande och så teologiskt medveten genom att de har funnits under så lång tid att det här blir en utmaning för den kristna kyrkan på olika sätt. Dels är det en utmaning till den kristna kyrkan att upptäcka sina judiska rötter och erkänna det. För vi är ju Abrahams barn, eller hur? Vi kan ta nästa. Vi har ett problem, och en del har problem med detta, att erkänna Guds handlande med Israel som uppfyllelsen av löften till det judiska folket och församling. Därför att de menar att den kristna församlingen, kristenheten, är det nya Jerusalem, det nya Israel. Och judarna måste ansluta till det. Och de kan inte se sig själv som en entitet, så att säga, i det sammanhanget. Jag uppehåller mig inte vid det, utan jag bara antyder att problemet finns. Vi kan ta nästa. Vår församling, Kristus Center i Örebro, har det här förhållandet till den messianska rörelsen och judar och Israel överhuvudtaget, att vi vill samverka med det profetiska skeendet för att betjäna det judiska folket under den här processen. Och det gör vi genom bön, men det gör vi också genom stora, ganska stora ekonomiska bidrag varje år. Guds rike är vår gemensamma framtid. Hebreerbrevet 12 och 26. Vi kan gå vidare. Det finns mycket att säga om det här, men jag hinner inte utveckla det. Begynnelsen till upprättelsen av Davids fallna hydda talas om i Apostlagärningarna. Det börjar på pinsdagen och vi kan bläddra vidare. Det innebär återvändande till landet. Det är profetens förutsagt. Det pågår. Kommer tråd. Vi kan ta nästa. Det talas också om en andeutgjutelse, en bönens och nådens ande som ska utgjutas över det judiska folket. Men det säger att det ska ske när de är på Israels berg. Det vill säga, de är i landet. De är Israels berg. Det är hjärtlandet i nuvarande Israel. Det är Judén och Samarien geografiskt. Så det är först när de är där som den här andeutgjutelsen kommer att ske. Även om det pågår enskilda människors liv och som får dem att återvända till landet och leva som messianska judar. Men den här folkets omvändelse kommer att ske genom en speciell andeutgjutelse när de är i landet på Israels berg. Hesekiel, texten är där. Kan bläddra vidare. Och det ska samtidigt vara en domens dag. Därför att Gud ska dra nationer till det här området i konflikten. Därför att Gud söker sak med de nationer som har förnekat att judar är ett eget folk och att de har ett eget land. Så att det kommer att vara strider om detta. Och det som pågår nu är bara ett utav många sådana uttryck. Därför att Gud har sak med nationerna. Han ska döma nationerna. genom att de vände sig mot Israel, skapade den här konflikten, så får Gud ett tillfälle också att döma de nationerna. Och till sist så kommer hela FN att vända sig mot Israel och delta i detta. För att i den här texterna så står det att alla nationer ska vända sig mot Israel. Och det är vissa bibeltolkare ser detta som samma uttryck som vi använder när vi talar om förenade nationerna. Att språkligt så är det samma begrepp, va? Alla nationer ska vända sig mot Israel. Så att vi har inte sett den stora konflikten än. Det är någonting som pågår och som kommer att förvärras. Men det kommer en upprättelse av det judiska folket på ett andligt plan. Och då ska de insättas på grupp på nytt igen i en prästerlig tjänst som rör, vänder sig till nationerna. Och det intressanta är att i den messianska rörelsen, de som kom till tro på Jesus idag, så växer också den här kallelsen att gå ut i nationerna och förkunna evangeliet. Det är en stark rörelse. Jag har en personlig kontakt med en av dessa som lever på det sättet. Och det är en tjänst som pågår, att judar är ute och missionerar och förkunnar evangeliet i olika länder runt om i världen redan. Men i Apostlagärningarna, speciellt i 15 kapitlet, talas det om att Israel ska komma in i den här tjänsten. I apostlamötet i Jerusalem så finns den informationen med. I Apostlagärningarna 15 och 13 där talas det om att Guds ord ska på slutet av den här tidsåldern gå ut i hela världen från Jerusalem. Så att judarna kommer i samband med sin upprättelse också att komma in i sin prästerliga tjänst i förhållande till nationerna. Och det kommer att ta sig uttryck i att också förkunnelsen av Guds ord kommer att utgå ifrån Jerusalem. Starka tjänster kommer att finnas i det judiska folket. När Petrus höll sin predikan blev 3000 frälsta på en dag, va? Du kan tänka dig när judar börjar predika evangeliet, vilken kraft och vilken andens smörjelse kommer att åtfölja detta. Och kanske att de kommer att ha en väsentlig tjänst i den sista tidens väckelse. För jag tror inte Gud nöjer sig med de barn han har fått hittills. Han älskar alla människor och Jesu försoning gäller alla människor. Amen, han ska få se en stor frukt. Ja, halleluja. Så vi har mycket att förvänta oss genom den här relationen till det Gud gör i den judiska nationen idag. Vi kan fortsätta och se. Var det slutet? Ja. Men det var ju en hel del i alla fall. Så jag hoppas att det här uppmuntrar er i er tro. Och att ni läser det som sker i Mellanöstern idag i ett större perspektiv än bara de dagliga nyheterna. Utan att ni ser att det här är ett skeende som har en mycket större bredd och djup och betydelse än bara det som händer från den ena dagen till den andra. Men siktet i, målet i det här, det är dels att Israel ska bli etablerad i landet. Det kommer en tid av fred, talas om i skriften, också i Ezekiel. då Israel ska ha fred på alla sidor. Och det är det läget som den antikristliga attacken på Israel, det som är det vi talar om, Harmageddon, den slutliga striden mot Israel, förlöses. För att då ska många nationer delta i det uppmarschen, kan man säga, mot Israel. Så att det vi ser nu, det är en uppfyllelse av det profetiska ordet, men det syftar till hela Israels frälsning och att vi tillsammans med den hedna kristna kyrkan och församlingen kommer att hitta varandra på en ny nivå, och att Israel profetiskt kommer att och politiskt få det område som Gud gav Abraham. Och att de ska etablera sig, de ska kunna sitta var och en med sitt fikonträd. Det kommer en tid av fred också, innan den slutliga uppgörelsen före Jesu tillkommelse. Men Israel är genom sin utveckling och det de representerar vad Jesus kallar för fikonträdet. Alltså en fixpunkt som ger ett innehåll åt alla andra skeden historiskt. När jag flyttade till Västerås utanför Örebro så skulle jag bygga mig ett hus där ute. Jag trodde att det skulle bli min fortsatta tjänst. Så Solveig och jag, vi bestämde oss för att då bygger vi ett hus och så flyttar vi ut. Och då var det frågan om var det där huset skulle stå, och jag visste ungefär var jag ville ha det. Men när jag kom till kommunen, det var Örebro stad då, för det var en del av Örebro stad, och sa att jag vill bygga ett hus här. Jaha, var ligger det någonstans? Ja, så det är här. Och jag pekar. Ja, men sa, vet du var fixpunkten finns någonstans? Fixpunkt, sa jag. Det har jag aldrig hört talas om. Jo, men sa, om du ska bygga ett hus, så det enda sättet som vi kan bestämma var det där huset står någonstans, det är att vi måste mäta ifrån en viss punkt och bestämma det på kartan. Men så hade jag en broder som förstod sig på det här. Och han förstod vad det handlade om. Så han sa, ja, sa han, det är så att det måste finnas en fixpunkt här som lantmäteriet har satt ut. Och så han hjälpte mig att hitta det där, så att jag kunde få den utgångspunkten i samtalet med kommunen och byggnadsnämnden. Och det där talade till mig. Därför att då är det så att det finns tydligen ute i marken. Är det du som förstår det nu på det här? Att det finns lite fixpunkter här och där som man håller reda på. Därför att från den punkten så kan man mäta ut och få fram värden i avstånd och djup på ett större område. Och det här med fixpunkten talade till mig. Jag tycker att Israel och Guds handlande med Israel är en sån där fixpunkt i historien. Därför att det är som om hela världshistorien på något sätt rör sig om Israels historia, fastän det är ett litet folk och ett litet land. Så att allting annat får ett värde och en speciell profetisk betydelse just relaterat till det judiska folket och deras hemland. Abraham, löftet till Abraham, ett geografiskt område som Gud, som äger hela jorden, gav åt ett litet folk som trodde på honom. Amen.